Denna podd är i betalt samarbete med Anyfin.
Tajt i januari, tajt i januari, det blir tajt i januari. Tony, det känns som att januari månad kommer bli en rätt fattig månad.
Ja, men det är ju tyvärr så. Alltså, det är en tuff månad. Tänk, en del kanske har shoppat på Black Friday, Cyber Monday och lagt mycket pengar på julklappar. Och man kanske sitter med en del krediter och höga räntor nu.
Ja, januari är ju en rätt knaper månad för många. Alltså.
Ja, jag vet inte hur många som känner till det, men det finns ju ett företag som heter Anyfin. Ja, men de finns ju för att de såg hur alldeles för många betalade mycket i ränta och avgifter för sina krediter. Och Anyfin, de kan ju då sänka det ränta på befintliga krediter. Så låt säga om man har en delbetalning eller en kreditkortsfaktura eller ett privatlån, så kan man skicka in en ansökan till Anyfin. Men som vanligt då så sker ju först en individuell bedömning och sen återkommer Anyfin. Och de kan erbjuda någon bättre ränta och villkor. Och om Anyfin kan sänka din kostnad så får man tillbaka ett erbjudande. Och det här erbjudandet kan man kika igenom, och tycker man att det känns bra så accepterar man med ett mobilt ID. Och det som sker då, det är att Anyfin betalar av hela skulden hos den tidigare kreditgivaren och du betalar in till Anyfin, fast då med den lägre kostnaden. Så tycker man att det här låter intressant så kan man ladda ner Anyfin-appen. Där finns allt samlat på ett enda ställe.
Okej. Okay. Men det här borde ju alla kolla närmare på. Januari kanske blir en bra månad.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden.
Välkommen till LaxTon-podden Spökjakt på riktigt. Ett nytt och färskt avsnitt som alltså, vanligt i poddrummet.
Alla dina intron hittills, de har varit, det blir något fel varenda gång du säger någonting.
Ja, det är så.
Jag vet inte vad som händer.
Ja, men
det går lite för fort eller?
Nej, jag pratar ju väldigt långsamt tycker jag. Alltså jag är ju från Norrland.
Ja, jag ber om ursäkt att jag låter lite stressad.
Ja, nej men du, det går ju ibland lite för fort, så ibland snubblar man på orden. Men nu så, ja. Ett nytt och färskt avsnitt från LaxTon.
Så färskt.
Ja. Ja. Så är det. Vi får tacka hörni för förra veckan. Tack för alla kommentarer, alla delningar, alla gillningar. Det är ju så himla kul att ni fortsätter prata i Spökjakt och eftersnacksgruppen på Facebook.
Mm. Mycket, mycket bra. Vi gillar det med community, vi gillar era frågor. Ni hjälper varandra och det är helt otroligt. Ni är helt underbara.
Vi ser också att podden växer ju. Fler och fler som hittar in till oss. Och förstår ni, alltså, ungefär 100 000 lyssningar per månad.
Ja, men det är helt galet.
Tänk att det blev så. Och så himla kul att så många tycker om den här podden.
Ja, nej men det är, jag är glad över det.
Ja, verkligen. Och det här är ju en lite speciell dag, för vi har ju faktiskt med oss årets första gäst till och med. Ja. Ska introducera henne, för det är en hon, alldeles snart. Och idag Niklas, ska vi prata lite grann om tro.
Ja.
Och specifikt kanske den, eller kanske, det är den kristna tro.
Ja, absolut.
Mm. Anser du dig vara kristen, Niklas?
Nej, tyvärr. Inte? Det är ju, nej. Det är ju det som jag inte är.
Är du döpt?
Ja, det tror jag. Jo, det måste jag.
Nu är du ganska gammal. Kommer du ihåg om du är döpt?
Börja inte igen nu. Jo, det ska jag nog vara. I Jukkasjärvi kyrka, tror jag till och med.
Jukkasjärvi församlingen.
Församling, ja. Mm. Det tror jag.
Ja, men jag är också döpt, men jag har inte tagit konfirmationen. Men däremot, mina barn är ju döpta och har tagit konfirmation också. Då.
Jag sa till min mamma, jag kommer inte ta konfirmationen för jag vill inte ha någonting.
Nej, du tänkte så.
Bara, nej, jag tar inte den. Det var bara på grund av det.
Så var det.
Ja, men det var så. Ja. Jag sa det bara. Det finns inte en chans.
Nej. Nej, men det är ändå, på något sätt ändå så tror vi ändå på någonting, alltså det har vi pratat mycket om, att det är någonting mer. Mm. Sen är frågan vad det är någonting mer är för någonting.
Ja, absolut.
Och jag tänker, vi har ju precis passerat en ganska stor högtid inom den kristna tron, men även för oss tänker jag på LaxTon. Det är ju väldigt speciellt just kring jul, med tanke på vårt ursprung då.
Mm.
Och jag tänker, vi kommer beröra både stora och små frågor i vårt samtal med, som sagt, årets första gäst. Och ja, vi hälsar dig välkommen Sara Vrige, som är då församlingschef på Karoli församling.
Tack så mycket.
Ja, välkommen hit.
Tack, tack.
Du har inte besökt museet innan.
Nej, första gången.
Ja, som sagt, jättevälkommen hit. Kan inte du lite kort berätta om dig själv?
Jag heter Sara, jag bor i Göteborg. Jag är snart 50, jag fyller 50 år, så det är ett speciellt år på det viset.
Ja, snart han också.
Ja, han hade ett år till va?
Ja, vem pekar du på?
Ja, det är viktigt att räkna de här liksom, åren man har kvar.
Men det är som en nedräkning.
Exakt.
Snart. Ja. Ja.
Men jag har hört att det är då det börjar, så att jag tänker att det blir toppen.
Helt rätt.
Jag bor i Göteborg. Jag har varit präst i, kan det vara 17 år nu eller någonting sånt. Och varit här i Borås i 4 drygt.
Just det. Och när kom du på att du ville börja arbeta som präst?
Ja, men det var någon gång när jag pluggade. Jag pluggade på Chalmers först. Jag har läst fysik, läst till civilingenjör på Chalmers. Och sen har jag faktiskt doktorerat också i fysik. Så medans jag, det måste ha varit i början på mina doktorandstudier. Då hade jag också hittat tillbaka till tron och till kyrkan. Jag var inte uppvuxen i någon kristen familj. Men jag var med i kyrkans juniorer och miniorer när jag var liten. Jag har konfirmerat mig. Sen tyckte jag att det räckte. Och var borta ett antal år, som många är. Och hittade tillbaka då när jag var en bit över 20. Och då är man ju också i den vevan när man kanske funderar på lite grann vad man ska bli när man blir stor. Jag hade valt saker på gymnasiet och på universitetet där man liksom kan bli, man kan bli vad som helst, man kan välja sen. Och i den vevan så upplevde jag en kallelse att jag skulle bli präst. Och då började jag läsa.
Hur gick den kallelsen till? Det låter jätteintressant. För jag hörde, många får ju det. Hur var det för dig?
För mig var det så att jag funderade på vad jag skulle bli. Vad jag skulle göra. Liksom det här, inte bara vad man ska ha för yrke. Utan liksom vad är mitt syfte? Eller vad ska jag göra för någonting liksom som betyder någonting? Och jag tänkte mycket på det. Jag bad en del över det. Och det kändes som att det fanns någonting. Men jag kunde inte komma på vad det var. Jag brukar beskriva det som att det är att man har ett ord på tungan men man vet inte vad det är, men man vet att det finns där. Och så var det under ett relativt långt tag, kanske ett halvår, ett år någonting. Och sen var det en annandag pingst, det var ju fortfarande en röd dag, jag var i kyrkan på annandag pingst och innan gudstjänsten börjar så sitter jag liksom där och väntar på att den ska börja och så bara vet jag vad ordet är. Jag bara vet att aha, jag ska bli präst. Oj, aha, var det så? Alltså då, och då hade jag ju tänkt på det så länge fast jag inte visste vad jag tänkte på. Så då var jag ganska trygg i det. Så att, det är ju början på juni. Så sen några veckor senare så ringde jag universitetet och frågade om det gick att hoppa på någon kurs till hösten. Och det löste sig och på den vägen är det.
Det var spännande då. Att man bara kan få till sig sådär när man kanske funderar över livet, vad är det jag, alltså meningen med livet, vad är det jag ska göra, vad är syftet? Och så kommer det till en som en...
Ja. Och sen tror jag att det kanske, alltså det hänger ju ihop med de här sakerna, tänker jag, att man funderar på vad man ska bli när man blir stor. Vad man tycker är roligt, vad man trivs med att göra, alltså sådana saker också liksom.
Ja, vad spännande.
Ja, verkligen.
Det här då, tror du på spöken? Tror du att det finns energier och andar? Finns de?
När du säger så tänker jag att det är många frågor i samma fråga.
Ja, jag förstår det.
Jag hade tänkt så här, jävlar vilken övergång. Det var bara så här.
Jo, men jag tänker, vi kommer att gå högt som lågt här.
Ja, jag kan säga också att i mitt yrke så är man van vid det. Det kan liksom vara så här.
Det är så.
Hej, jag heter Kalle. Du, vad tänker du om det här? Ja. Och så liksom är det
perfekt.
Inte, vad tycker du om broccoli? Ja. Liksom, vad tänker du om tidens slut på något sätt? Va? Så kan det absolut gå till.
Ja.
Nej, men jag tror inte på spöken i den bemärkelsen som jag tror att du menar. Alltså att man att det finns spöken i ett hus eller liksom sådana saker eller någon människa som har varit död och som nu då går igen och liksom gör någonting. Och om man då liksom med spöken, andar, energier menar liksom samma sak ungefär så tror jag inte på det. Men ordet andar och energier använder vi ju ibland för fler saker. Man kan ju prata om en människas ande. Liksom i bemärkelsen kanske andlighet, någonting sånt. Det tror jag ju på. Man kan prata om den heliga ande, en del av Gud, det tror jag ju på. Energier är också ett sånt ord som vi använder väldigt, väldigt brett. Alltså man kan säga så här, nu har jag ingen energi längre och då menar vi ju inte liksom att, ja, vi kan ju mena att blodsockret har gått ner, men det kan också vara liksom mer en inre upplevelse än en rent fysisk upplevelse. Det behöver inte vara att man liksom har motionerat och är helt slut utan liksom man är trött på någonting eller man är stressad eller liksom så. Så de orden är ju lite klurigare.
Det är ju det, vi eller många så när man pratar just om det med spöken, energier, andar så är det ju flera precis som du är inne på, använder ju ordet för samma sak, lite blandar ibland kanske till och med ihop det. Vi pratar ju ofta, Niklas, om energier, det är sällan vi ser spöken.
Ja, nej,
vi pratar ju om att
eller entiteter.
Ja, att det finns någonting kvar efter att vi har sen gått bort då. Då pratar vi ju ofta sagt om energier. Men det är som du säger, man blandar hejvilt här i begreppet också.
Precis, och om man menar med någonting menar liksom någonting som man i någon mening skulle kunna mäta på något sätt, då tror jag ju inte på det.
Nej.
Men om man med någonting menar, alltså när en människa går bort, så har vi ju självklart kvar minnen, upplevelser, människans betydelse. Det är ju också någonting.
Just det.
Men det är inte riktigt det du menar, tänker jag, med energier och entiteter.
Nej, precis. Det var lite mer att i den bemärkelsen som vi ser det. Så, att det.
Så tror jag inte på det. Men jag tänker att orden är liksom, de är lite kluriga här.
Ja, vi kan hålla med där.
Men jag tyckte det var intressant att du sa just det med att man har kvar intellektet, om man säger så. Sina tankar och känslor, eller när man går bort.
Nej, jag tror det var mer att de som är kvar, är det du menar?
Ja, precis. Ja. Alltså jag tänker mer att du har minnen och erfarenheter av personer i din närhet som har gått bort. Och att du kan liksom, ja, men det är många som kan säga så här, ja, men det är som att jag hör min mamma eller pappa eller syskon eller vad det nu är för någonting i mitt huvud liksom. Säger något till mig varje dag.
Ja, okay.
Men den menar inte, eller den behöver inte mena att det är så att säga en entitet som säger något, utan det är...
Det är dina hjärnspöken, jag på att säga. Alltså det blir du själv som manifesterar dem i dig själv.
Ja, precis. Och jag tänker att det här är ju språket klurigt för oss. För någon person skulle kunna mena att det är en entitet eller liksom så som jag pratar med. Och någon annan skulle med samma ord kunna mena att det är det inte alls, utan det är mina minnen, så att säga. Och det är helt vanligt på det sättet.
Precis. Det är väl där kanske vi kom in lite grann i bilden. Vi vet ju om det här, det du pratar om. Men vi ser ju de här fysiska fenomenen. När saker förflyttas. Vi ser dörrar öppnas, stängas. Det är de vi vill försöka dokumentera och komma åt. Och det är väl kanske där vi menar med spöken också. Är det energierna av någon som har gått bort som gör det här? Eller, vi har pratat om det tidigare också. Är det vi själva som manifesterar det i oss själva så vi kan få det fysiska fenomenet att ske? Det är lite som...
Tankens kraft lite grann.
Ja.
Har man den förmågan, har vi den förmågan att faktiskt kunna projicera det vi vill ska hända, att det faktiskt händer. Och att egentligen själva är det inget spöke som flyttar den här bollen eller den här stolen, utan det är vi själva. Det där är ju jättesvårt.
Nej, det är det jag menar. Är det bara vi själva som ser det i oss inre? Alltså det händer inte. Utan vi tror det händer, förstår du?
Det här blev väldigt intressant.
Nu gick vi dit bort. Nej, men det blir så, det tycker jag är jätteintressant, men det är ju det som vi försöker titta på då. Varför händer de fysiska fenomenen? Varför ser folk den här kanske döda släktingen eller skuggfigurer, vad det nu handlar om där? Vi kommer komma längre säkert fram i det här, men det är det jag tycker är intressant om man lägger den tanken på den också, att det här, alltså, det är bara du som ser det här i dig själv med den teorin. Ja, det är coolt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men Sara, har du någon gång varit med om något övernaturligt eller något du inte kan förklara? Det behöver inte kanske vara övernaturligt eller något paranormalt, utan har du varit med om någonting som att det här kunde inte jag förklara, jag var med om den här händelsen, och vad du kan vara kanske du inte vet, men har du någonting sånt?
Återigen så hamnar vi i de här orden på något sätt. Alltså om man pratar paranormalt, det är ju lite mer väldefinierat, skulle jag säga. Då är svaret nej, det har jag inte varit med om.
Nej.
Om man säger övernaturligt, vad menar vi egentligen med det?
Mm.
Eller hur? Mm. Alltså jag tänker att vi är med om massor med saker som på ett sätt är alldeles vanliga och som vi alla är med om. Eller många av oss. Eller liksom vi förstår att vem som helst kan typ ta kärlek. Mm. Alltså så. Är det naturligt eller övernaturligt? Är det förklaringsbart eller inte? Vi tycker ju inte att det är paranormalt i alla fall.
Nej,
eller hur?
Precis.
Men det är ju väldigt speciellt att få uppleva det. Och liksom den typen, alltså alla de här relationssakerna. Liksom. Och tar man någonting sämre, ångest. Är det naturligt? Är det övernaturligt? Alltså det är kluriga ord. Sen tänker jag att det finns saker man är med och upplever där man liksom tänker att ja, men det bara faller på plats och det känns helt speciellt. Och det förstår vi också att det liksom kan vara tillfälligheter. Det behöver inte alls vara speciellt i någon slags paranormal mening för att vi upplever det som speciellt. Och jag tror att en del av det här tänker jag att vi är med om de flesta av oss liksom hela tiden. Och att jag skulle gärna uppvärdera det.
Mm. Ja. Ja, jag förstår det där, och det är ju som du säger, allt går ju inte att förklara, alltså varför blev jag ihop med den jag blev ihop med, och man tittar på ödet, att vi träffades flera gånger egentligen innan vi ens var tillsammans, och ödet, om man nu får kalla det ödet eller vad du nu kallar det för övernaturligt, att vi ändå träffade varandra, eller att det händer saker i ens liv, precis som du var inne på, den känslan när allting faller på plats, allting flyter på, det känns som att du förstår och allting bara, alla pusselbitar faller på plats väldigt enkelt. Mm. Att det är som ett flow. Men har du upplevt en sån känsla så någon gång, Niklas? Allting bara går av. Det känns riktigt, riktigt bra.
När ja, det är precis som man klaffar. Känner sig lite oövervinnlig.
Ja, men nästan så.
Ja, precis. Men det kan man ju ta i sport. Du kan ju vara hur duktig som helst. Allt bara flyter. Du kan kasta bollen, typ basket, du står på andra sidan och bara hivar dem. Så den kommer gå i. Det, jag menar,
du känner det?
Ja, man känner det i kroppen.
Ja.
Och det har man varit med om kanske, att man har känt att jag kommer. Ge mig bara bollen så gör jag mål. Det är så det är. Nej, men självklart.
Sara då, enligt dig, vad tycker du är det fina och vackra med just den kristna tron? Om du får välja ut, nu är det en stor fråga igen, om du ska ta några ord eller någonting som beskriver det, som du tycker ändå sticker ut eller som, något, som gör att du är just kristen.
Ja, alltså jag tänker att vi ska välja någonting, så tycker jag vi kan titta på julen då, som vi nyligen har haft. Det är ju i alla fall signifikant för den kristna tron att Gud väljer att bli människa. Och att på det viset minska avståndet mellan sig själv och människan. Och att det liksom på något vis verkar det som att det är det Gud vill, att komma oss nära och att minska det här avståndet då mellan det gudomliga Gud och oss människor. Jag tror inte att den kristna tron är helt unik med det perspektivet, men det är i alla fall någonting som är väldigt speciellt och som jag värderar mycket.
Mm. Mm. Många pratar ju också, när jag tänker på kristendom tänker jag ofta på ordet kärlek.
Mm.
Att det är mycket det ordet. Håller du med om det? Att det
absolut.
Att det är det handlar om. Det är inte så, vad ska jag säga, att Svenska kyrkan eller den kristna tron, att det är någonting som propsar på en att tro, eller att det är som kom som du är.
Nej, men det tycker jag absolut att vi försöker förmedla. Och om man tittar mer liksom på organisationen Svenska kyrkan som jag är en del av, och så tycker jag att en av de finaste sakerna som vi har, det är ju att den är så öppen. Alltså vem som helst kan gå in på en gudstjänst och lyssna på vad prästen säger. Du behöver inte tala om vid dörren att du är kristen, du behöver inte vara medlem, du behöver inte hålla med om någonting. Och det gör ju liksom att allting blir transparent och tillgängligt och för var och en att bedöma. Och det tycker jag, det gör också människan, alltså varje människa blir liksom myndig i sig själv. Det tycker jag.
Vilka är då utmaningarna idag tycker du när det gäller, jag tänker förr i tiden så var det ju, då vallfärdade man ju till kyrkan och det var en ganska stark kristen tro. Niklas, du berättade att du inte är kristen till exempel i den bemärkelsen. Men att hur jobbar man idag för att nå ut med sitt budskap eller som sagt att folket känner till det?
Ja, men jag tror att vi försöker liksom både så att säga, vi som jobbar i kyrkan, de som är aktiva i kyrkan och kristna som kanske inte är lika aktiva, att liksom vara där, att vara där människor är, att möta människor, varandra och andra på något sätt, och att liksom att leva det kristna livet med människan man möter. Sen tänker jag att det finns en utmaning i att jag tror att det är i vår kultur i Sverige idag, så är det en väldigt stor tröskel att säga att man är kristen. Och jag har full respekt för att man säger jag är inte kristen, men man kan också möta människor som säger jag vet inte, jag är klart jag tror på Gud och jag går i kyrkan ibland, men kristen, jag vet inte. Och då tänker jag att jag skulle önska att man kände sig mer frimodig. Man får kalla sig själv vad man vill, men att man inte behövde känna det här, att det blir någon speciell etikett som man inte känner sig bekväm med. Det tycker jag är lite olyckligt.
Men det är exakt det du säger, det sista just med att man inte riktigt vet. Men man går ju till kyrkan, man går på en gudstjänst, man kanske är döpt och har haft konfirmationer, man gifter sig i kyrkan kanske. Så någonstans ligger det ju där, men man vill inte gärna, som du säger, sätta en etikett på det. Men jag vet inte vad man ska kalla sig då, men då är man ju på ett sätt ändå inne i den kristna tron.
Ja, men så tänker jag också, jag tror att många människor man möter säger att jag är troende eller jag är andlig eller liksom någonting sånt. Och det är ju också helt, alltså, var och en måste få bestämma själv vad man vill använda för etikett. Men jag kan tycka att det är lite synd om oss alla när en del etiketter blir förbrukade i onödan. Det är väl vad jag tycker, ja.
Hur ser du på kroppen? Kropp och själ, är det två olika saker? Eller är det ett och samma?
Återigen, du vet vad man menar. Nej, men jag tror inte att det är så att, liksom att vi har kroppen som någon slags burk. Och i den så finns själen som någon liksom anden i flaskan. Och det är vårt sanna jag, och kroppen är liksom bara burken. Det tror jag är en förenklad bild. Jag tänker att kropp och själ är samma och kanske två aspekter på samma sak. Ibland pratar vi om kropp, själ och ande, kan man ju också lägga till där. Men om man tar in ordet person, alltså personen Sara, personen du, så tänker jag att du är ju inte din person om du inte skulle ha din kropp. Eller hur? Du är inte din person om du inte skulle ha din själ, vad vi nu menar med det. Du är inte din person om du inte skulle ha din ande. Liksom. Och allt de här hänger ihop på det viset.
Du nämnde ande. Det är inte själen. Utan ande, hur ser du på anden där? Nu är det svåra frågor kanske. eller kanske svårt att förklara. Men vad är anden?
Alltså jag tycker ju då att det framförallt är liksom en helhet. Och att det liksom blir aspekter på det. Att, som perspektiv, att man tittar från olika håll eller någonting sånt. Och då blir det liksom, kan man inte säga att men själen är det och anden är något helt annat och kroppen är något helt tredje då liksom. Utan i Bibeln så används, Nya Testamentet är ju skrivet på grekiska, och där används ordet psyche, som ju är samma ord som vi har i psyke. Och då syftar man just på liksom den här helheten och liksom med kanske mer person än. Själ har ju blivit för oss den här anden i flaskan eller liksom någonting sånt. Men jag tänker ju att kanske både själen och anden på något vis handlar om de här sakerna som vi kan kalla för medvetande, personlighetsdrag, känsloliv, andlighet. Som ju inte är frikopplade från kroppen, verkligen inte. Och om vi nu också tänker in att, var händer detta i oss? Det har ju någon slags hemmavist, och hemmavisten är ju, antar jag, utan att vara medicinare, i vår hjärna. Och den är ju också en del av vår kropp. Det är ju inte liksom så att kroppen bara är liksom händer och biceps och fötter, utan hjärnan är ju också en del av kroppen. Liksom.
Det är ju svårt att hänga med kanske, men när vi pratar så pratar vi ofta om kroppen och så själen eller energin. Det blandar vi också med de här begreppen, och vi tror ju någonstans att kanske energin eller själen, att den åker eller tar vägen någonstans. Att själen är det som gör, det är ganska intressant om man tänker på hur, att om nu finns en själ i den bemärkelsen, att det är det som gör mig till Tony med de färdigheterna. Mm. Vad jag känner att jag är en känslig person eller att jag tycker vissa saker som till viss mån säkert kommer från värderingar när man växer upp. Att man har växt upp i och sagt så här tycker vi. Mm. Men ibland så finns det ju saker som man inte riktigt vet var det kommer ifrån. Det är bara så att man är empatisk.
Men då, även om det kommer från när du har vuxit upp så har det ju hänt någonting med dem i dig.
Ja,
det var ju inte så att någon liksom bara skrev in det på ett papper och stoppade in i ditt huvud, utan det har ju hänt någonting.
Precis.
Men jag tänker också att om man har varit med när en människa som man känner dör eller är död, man kanske har kommit för att ta avsked till en person som är död, som ligger där, så tycker jag att det i alla fall varit min erfarenhet, och jag tror att många gör den erfarenheten, att det är både så att det är den här personen som ligger där, och det är samtidigt så att det inte är den personen som ligger där.
Exakt.
Eller hur?
Ja.
Och det tycker jag fångar, alltså jag tror att det fångar det här på något sätt, att det är liksom, det är inte bara ett skal som ligger där som är helt frikopplat från den personen som är borta, men det är heller inte så att personen är där i sin helhet.
Nej, precis. Nej, jag förstår det exakt. För vi var ju med när vår mamma gick bort.
Mm.
Och när hon tar sitt sista andetag och det blir bara lugnt.
Mm.
Man märker att hon finns inte kvar.
Nej.
Eller hur?
Det är en tomhet.
Det var så jävla tomt. Alltså,
ja.
Hon är där, men...
precis. Och samtidigt är det ju mamma som ligger där.
Ja, jag vet. Jag vet. Men man märkte att hon har gått via. Hon finns inte här. Hon har gått någonstans nu. Det är bara så där. För det var jätteskumt. Men ja.
Men där kommer jag in på nästa fråga faktiskt. Vad tror du, Sara, händer den dagen vi tar våra sista andetag, när vi faktiskt dör?
Mm.
Var tar vi vägen, om vi nu tar vägen någonstans?
Alltså, den kristna tron säger ju att vår fortsättning är hos Gud.
Mm.
Det tror jag på. Och samtidigt, så vad betyder det? Alltså det vet vi ju inte. Och där finns det ju i de bibliska berättelserna och i den kristna traditionen, så finns det ju massor med bilder av himmelriket och också om när vi kommer till Gud och liksom sådana här saker. Alltså allt det här från gator av guld till en evigt blommande trädgård. Och jag tänker att det man liksom har försökt sätta ord på är ju det bästa man kan tänka sig.
Mm.
Jag skulle bli förvånad om man hamnar någonstans där det faktiskt är gator av guld. Jag tänker att det liksom inte är det som är poängen med de bilderna. Utan jag tänker mig att man på något vis, i den här fortsättningen med Gud, så föreställer jag mig att de här bästa sakerna man har varit med om i livet, alltså kanske det här som vi pratade förut om flow, men ibland kan man säga att det kanske är som att himlen öppnar sig. Mm. För ett kort ögonblick så är det som att man står i himmelriket eller i evigheten eller liksom någonting sånt. Så tänker jag att det är så det kommer vara.
Mm. Tror du att nära och kära, många pratar om det, att man träffar sina nära och kära igen som redan har dött.
Mm.
Att de står och väntar på en och tar emot. Tror du att det skulle kunna vara så?
Jag tror mer på att det är känslan av att möta de nära och kära. Det finns ju liksom lite logiska problem kring att möta nära och kära. Alltså är det vilket åldersmässigt och sådana här saker. Men att jag tänker att den här saknaden som vi har, att den försvinner. Kommer vi uppleva det som att man faktiskt står där och möter sin älskade eller sin släkting, eller liksom som vi hälsade på varandra nyss innan vi gick in här? Det är en öppen fråga, men jag tänker att det här avståndet och den här saknaden, tänker jag, försvinner.
Mm. Just det. För det är många som säger också att tron i alla fall på att om man har varit, men kanske sjuk precis, nu har personen fått frid, nu är alla de här åkommorna, sjukdomarna, att man blir frisk igen, eller att man blir av med allt det där, det onda. Mm. Tror du att det skulle kunna vara så?
Ja.
Ja. Är du själv rädd för döden?
Nej.
Inte alls?
Nej, men det är jag inte. Så jag tror det är så, nej, men det är jag inte. Min pappa gick bort när jag var väldigt liten, innan jag hade fyllt 4 år. Och jag tror att det gör... Det betyder att jag har inga minnen av att leva. Alltså för många människor är det så att någon gång när man blir 10, 15, 20 så är det första gången som de närstående går bort, och man liksom upptäcker att döden finns på något sätt, även fast man visste om det. Den upplevelsen har jag aldrig gjort, utan det har ju alltid varit, min verklighet har alltid varit att nära dör.
Mm.
Och det tror jag liksom på ett sätt har gjort att jag liksom inte är rädd på samma sätt. Det är klart att man inte vill förlora sina nära, och det är klart att när någon gör det så sörjer man. Och liksom, men på något vis så vet jag att inte livet tar slut. För det tror jag är känslan man kan ha. Och med vet här så tänker jag att det finns också, alltså för jag tänker att alla vet i sitt huvud att livet inte tar slut för mig när en närstående dör. Men känslan kan vara att då kommer mitt liv att ta slut.
Mm.
Så det tror jag liksom är för mig personligen en faktor i att jag liksom aldrig behövde omorientera mig på ett sätt. Eller jag var väldigt liten när jag omorienterade mig, så att jag liksom behövde inte, ja, jag kommer inte ihåg det, så kan jag väl säga. Jag tror också att det är en del, alltså det är också en del av mitt, det är en del av mitt jobb. Jag jobbar i närheten av döden. Inte i bemärkelsen så ofta av människor som dör, det kan ju hända, men inte som i vården tänker jag där man jobbar nära människor som dör ofta. Men jag jobbar ju nära döden när jag möter sorgehus eller alltså familjer till någon som ska begravas och liksom sådana saker.
Mm.
Och då tänker jag också att jag ser också, alltså förutom att man får en viss vana i det som ju också gör att man blir mindre rädd, så ser jag ju också att alltså om man ska säga något generellt om människor när någon närstående går bort, så är alltså människor är så fina. De tar hand om varandra. Man liksom man försöker fixa och dona och ja, ni vet hur det kan vara i familjer. Det kan finnas konflikter och det kan finnas klurigheter och så. Man försöker få det att funka är min absoluta bild. Och det tycker jag också gör att man inte behöver vara rädd.
Mm. Ja, fint.
Men jag tycker det är ganska intressant som du säger också här. Du var nära döden hela tiden. Att det var det som gjorde att du inte är rädd för döden.
Mm.
För jag har ju märkt det när vi startade upp det här med LaxTon och vi började, alltså fenomenen vi hade hemma, jag kan inte förklara dem. Det är det som gjorde mig lite så här fundersam. Jag vet också, det är lite där vet jag att jag hoppade av Gud. Mm. När min kusin gick bort 88. Där, då sa jag bara, kan det här ske, då vill jag inte ha med det här att göra. Och då blev det aldrig kyrka eller någonting sånt för min del. Men sen är det också alla de här fenomenen, allt som vi har hållit på med nu sedan 2014 har tagit bort min dödsångest.
Mm.
Den var extrem.
Mm.
Flyg gick inte. Allt är väck. Tack vare det här vi gör.
Mm.
Så det är ju det som jag hittar i mig själv, att inte vara rädd för döden. Det är det här vi gör. Mm. Så det är ju också lite grann hur, samma som du sa, att du var nära det som gjorde att du inte är rädd för döden.
Vi har ju också, alltså jag upplever att vi kanske håller på att ändras lite grann nu, faktiskt med sociala medier tror jag. Men jag tycker annars att döden har ju blivit en privatsak.
Mm.
Att man, det är begravningar ofta i kretsen av de närmaste. Man, jag menar för länge sedan så kanske man gick och så att säga besökte den döda, alltså den låg uppställd hemma eller precis, liksom någonting sånt. Det gör vi inte heller. Vi kanske inte talar om när någon anhörig har dött. Förr hade man ju sorgeband och såna här saker.
Precis.
Och det är väl skönt att en del av de här kanske stela sakerna har försvunnit. Men det gör ju också att man kan bli ganska ensam.
Mm.
Det kanske inte är någon annan på jobbet som vet att man har förlorat sin förälder eller vad det kan vara för någonting, för vi berättar inte det för varandra. Och då blir det ju också, alltså då får man ju också uppfinna allting själv.
Ja, nej, precis. Jag förstår.
Och så kan man undra varför det har blivit så lite grann. Samhället har ju förändrats. Alltså förr vårdade man ju sina nära ända in i det sista och hade dem hemma. Men nu, som du är inne på, så är det så att man bär det på sig själv. Man vill nästan inte vara jobbig eller att man tycker att det är jobbigt att ta upp eller att man vill inte att någon ska veta om, för man tycker kanske att själv att det är jobbigt så att inte någon vet om att min mamma har dött till exempel, att man säger ingenting.
Och det är ju jättesvårt, man kanske inte vill gråta på jobbet, så att om man låter bli att berätta det, så är det lättare att låta bli. Och den som har hört att någon vet inte vad den ska säga, så att jag kanske bara säger något dumt, så det är bättre att jag är tyst. Men jag tror ju inte att det funkar så. Jag tror ju egentligen att det skulle vara bättre om vi pratade med varandra och att det kanske var okej att gråta på jobbet. Om inte jag är den enda som har gjort det, så kanske det inte är så farligt.
Nej.
Men jag tycker också att jag ser en tendens med sociala medier. Att det har blivit lite mer, liksom lite mer öppet, att man kan ha en, ja men ni vet, någon Facebook-kompis eller sådär som berättar liksom att ja, men nu var vi på fasters begravning, eller nu är det 2 år sedan min pappa gick bort, eller
det är sant, det sådana saker.
Och jag hoppas att det hjälper oss, och förhoppningsvis tänker jag att det också kan hjälpa oss, att kanske inte bara att man skrev då på Facebook liksom vad tråkigt och hoppas du har allt du behöver eller någonting, utan att man kanske också, ja naturligtvis beroende på hur nära man är, men man kanske också hör av sig, eller när man träffas så kanske man säger hur blev det nu då liksom, ja nu är det ju ett tag sedan din pappa gick bort, hur är läget liksom.
Mm.
Right. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så istället för att man säger det som skulle vara kanske det bästa då, men så har man börjat använda sig av sociala plattformar att faktiskt gå ut, att man fotar kanske begravningen i kistan, att nu har min pappa eller mamma gått bort till exempel. Och att det är ett nytt sätt att förmedla och bearbeta sorgen på ett sätt. Men det är sant det du säger, om man tänker att det är ju som att istället för att man säger saker, man har flyttat över till sociala medier och kanske mer öppet gå ut med det där, för att det är lättare på något vis ändå. Att det, visst, det är en del i sorgeprocessen också tror jag, men det är som att det vore ju, eller så det är enklare att få en kommentar på Facebook att beklaga sorgen och så massa hjärtan, än att faktiskt, det kräver lite mer mod att komma fram till en också och faktiskt tala om det så här att, alltså, hur är det att beklaga verkligen det här?
Nej, men så är det ju. Men kanske kan det ändå hjälpa till då om man först har fått säga något på Facebook och sen ses man veckan efter på jobbet eller liksom någonting sånt, så kanske man kan säga, ja, det var ju tråkigt. Jag såg om din mamma eller pappa eller vem det nu är, eller din kompis eller liksom så. Hur är läget? Liksom? Mm.
Och kanske att man har mer förståelse då också varför en person kanske är lite mer nere deppig på jobbet. Så att, ja, det, jag tror det är en bra aspekt.
Ja, precis. Men det vill säga att man är ett team på ett golv eller vad som, och så är plötsligt en person borta bara. Då blir alla fundersamma. Är Pelle sjuk? Eller? Och chefen sitter inne med informationen. Då är det lite som att ibland så vill inte chefen säga heller.
Nej, och man får ju inte, nej, jag är ju chef. Det är ju sekretess här.
Och då, men jag är beroende av att den här personen finns bredvid mig, för den funkar till det här. Men vem ska jag... Och då börjar alla luska i det, och så kommer det till slut fram att Pelles mamma gick bort igår natt. Och då tror jag det blir en sån liten konfrontation i en själv också. Hur ska jag bemöta den här personen sen?
Och sen tror jag att det kan haka i att om man då själv är orolig eller rädd för döden, så vill man också hålla det ifrån sig.
Precis.
Pelles precis. Mamma, men hur gammal var hon?
Ja, ja. Då kommer de.
Ja, och min mamma kanske igen. Alltså liksom sådär. Ja. Och så,
då sprider det sig lite sådär. Men det tror jag också, sen när Pelle är tillbaka, då är det lite grann så här, ska vi köra på som vanligt? Eller ska vi säga, tråkigt att det har hänt? Det är lite där tror jag också, vissa är. Hur man ska kanske bemöta någon som har gått igenom det också tror jag. Men då är det ju som du säger, då är det Facebook finns. Då kan man gå in dit och sitta och skriva det. Istället för att ta det personligt.
Ja.
Det är lite så också tror jag.
Du nämnde Niklas innan där, just det här när våra kusiner Peter och Johanna då, 1988 då, gick bort i den här branden i Kiruna. Det är ju fruktansvärd brand julaftonsnatten. Johanna blev bara 5 och Peter blev bara 11 år. Att där tog du någonstans avstånd, eller att du inte tror på Gud längre. Hur ser du, Sara, för det här vet jag att många säkert undrar över, att om det nu finns en Gud med all den här kärleken, och varför låter man, eller varför tar han, det låter det konstigt säga så, men varför sker de här sakerna som att ett barn går bort som har hela livet framför sig egentligen? Har du någon tanke kring det, varför det sker, om vi har en god Gud som vill alla väl? Varför, jag kan inte säga väljer, men det, jag får väl säga det.
Alltså, detta är ju människans eviga fråga, tror jag. Och det första jag tänker på är att, alltså, man löser inte frågan för att man tar bort Gud. Alltså, frågan är ju, man är fortfarande kvar med varför händer detta.
Men den finns ju ändå där.
Ja. Och ibland kan lösningen vara att, men om man håller kvar Gud i ekvationen, så har man i alla fall någon att vara arg på. Alltså, det tänker jag kan vara en lösning. Om man tittar på det liksom mer teologiskt, så det här problemet har ju ett namn. Så stort har det varit i mänsklighetens historia. Det kallas för teodicéproblemet. Alltså hur kan det finnas en god, allsmäktig Gud när världen ser ut som den gör?
Mm.
Och för att lösa det då så behöver man ju ta bort en av de här tre. Antingen så ser inte världen ond ut. Alltså man skulle, det finns det de som, ja men allt har en mening. Det var det som skulle, alltså det är fruktansvärt tycker jag att ta bort det. Men det finns det ju människor som löser det på det viset.
Mm.
Man kan säga att Gud är inte god, skulle man kunna säga. Alltså då har man också löst problemet.
Mm.
Det vore också ganska fruktansvärt. Eller det är i alla fall inte en Gud som är värd att tro på, tänker jag då, va? Eller så är Gud inte allsmäktig. Och det är ju oftast den vanligaste lösningen, att på något vis ta bort Guds allmakt ur ekvationen. Och det man ofta brukar prata om då är ju att Gud så att säga väljer att begränsa sin allmakt. Att Gud liksom backar ett steg från att styra, bestämma allt. För att ge människan då utrymme. Med fri vilja och liksom såna här saker. Och det, alltså detta löser ju, inget av de här löser ju liksom problemet. Bara säga nu är det klart, nu behöver vi inte skriva några fler böcker eller fundera på detta. Men det är liksom ändå en slags, jag kan tycka att det hjälper lite grann att se de här möjligheterna. Men i det mer personliga planet så tycker jag att lösningen mer är att få någon att vara arg på.
Mm. Att det finns någon att,
ja, men hur liksom,
att sätta skulden på att så.
Ja men hur kunde du?
Mm.
Hur, liksom, hur är detta? Och det kommer ju aldrig, alltså när det, är de, det finns ju små lidanden också, men om vi pratar om de här stora lidanden, antingen personliga eller liksom krig och liksom de riktigt stora sakerna, så kommer det ju aldrig finnas någonting gott som väger upp det som har hänt. Men det är ju också vår erfarenhet att människor hittar gott också.
Mm.
Inte som väger upp det. Inte som gör att det var värt det, aldrig.
Mm.
Men som ändå kan liksom ge fler dimensioner. Och det tänker jag också blir ett sätt att liksom inte lösa problemet men leva med det.
Men det är, jag läste lite grann om det där också. Sen är det en del som säger också att det är inte Gud som skapar krigen, utan det är människorna i de valen man gör. Sen kanske det finns en religion inblandad ibland kring det här. Men, så jag förstår lite vad du menar där också med just den fria viljan.
Mm,
så.
Ja,
sen kan vi, som vi alltid frågar oss, varför händer det här våra kusiner, Peter och Johanna, den här fruktansvärda branden? Eller varför fick våra mamma cancer i ung ålder och gick bort innan hon har fyllt 65? Mm. Så att det är ju också en fråga.
Nej, alltså precis. Då, det, jag vet ju hur jag... Minnet finns ju kvar hur jag blev.
Mm.
För att det var så här, varför ska det här ske? Alltså jag menar, den här personen hade ju allting att leva. Alltså det blev bara så här. Jag tror, för att jag accepterade ju inte först att han hade gått bort. Jag sa, han har ju rymt, han är ute i skogen och gömmer sig. Jag tror jag till och med satt ner på golvet och bad i sängen. Och så här, låt han bara komma tillbaka och låt han vara här. Och sen började det som falla ner på lätterna. Och sen efter det så, jag menar även det här med konfirmationen. Det som jag sa, jag vill inte ha någonting. Det var därför att vår mamma hade inte... Vi var 4 barn, hon jobbade...
5.
5, ja.
Hur gammal var du, sa du?
Nej, men det är det jag menar. Hon, det fanns inte ekonomi.
Mm.
Jag skulle inte kunna stå där bland andra, och det var det jag kände. Alla fick ju typ en moped eller det var allt sådär. Jag bara, nej, jag tänker inte utsätta dig för det här. Och det var det som valet vi gjorde det också. Och sen var vi inte, varken i vår familj så var det aldrig att gå till kyrkan eller något sånt.
Vi hade ju faktiskt... kyrkans barntimme, kommer du ihåg det?
Jo.
När vi bodde på Tallplan där. Jo. Eller söndagsskola kanske heter det. Vi läste lite som, jag tror kanske Bullan och Saften som ja, lockade
det,
en.
Det tror jag nog. Det
kanske. Men ändå, det fanns ändå där.
Ja. Så det blev lite sådär att man bara, nej, jag vill inte ha med det här att göra, utan nu jag kunde bara som inte acceptera. Det är kanske det som gör också. Men det som du säger, det kanske skulle vara bättre att vara lite mer troende och fortsätta skylla på någon. För just nu vet jag inte om vi skyller på elfelet som gjorde den här starten av den här branden. Att man har...
Men det blir ju en förklaring.
Ja.
Alltså ett elfel blir ju en förklaring. Ja. Eller hur? Inte någon...
Nej,
och så
nej,
kan precis. Man kanske säga att det är sånt som händer. Men det låter ju så otroligt.
Men jag tror vissa tänker att, liksom, att Gud ibland ska vara den här superhjälten som ser till att inte sånt här händer. Jag tror det kan vara så. Men sen, ibland händer saker bara.
Mm. Ja, självklart.
Så. Om det finns en himmel, finns det då ett helvete?
Jag tror inte att det finns ett helvete i bemärkelsen att det är en plats där man kan hamna. Sen finns det väl helt uppenbart helveten på jorden. Men inte liksom så där att efter döden så kan man gå dit eller dit. Det tror jag inte.
Mm. Tror du att det finns, för många pratar om onda krafter ibland, till och med om demoner, ett väldigt starkt ord. Vissa inom den katolska kyrkan, då, där utför man ju exorcism på vissa personer som sägs då vara besatta. Hur ser du på det? Vad tror du om?
Jag tror inte att det finns demoner i bemärkelsen liksom entiteter, om jag använder det ordet, eller liksom de behöver kanske inte flyga, men ni förstår, någon slags väsen som kan flyga in i en människa och besätta dem eller liksom någonting sådant. Däremot så tänker jag att, alltså att det finns ondska är ju ingen tvekan. Och det, man kan ju uppleva ondskan så oerhört starkt och påtagligt, och att man kan uppleva det som att den liksom lever sitt eget liv, eller hur, den går liksom inte riktigt, och jag tänker att det är det som har gett upphov till alla de här liksom personifieringarna. Men i den kristna tron så pratar vi också om liksom att ondskan finns ju i var och en utav oss, att gränsen mellan gott och ont går inte mellan olika människor utan rakt igenom mig själv. Och det är ju därför också som ondskan blir så lömsk, va? För man är inte, man är liksom inte den är inte långt bort.
Ja, spännande.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag vet inte, har du någon gång varit uppe i Borgvattnet, uppe i Jämtland, Borgvattnets prästgård? Är det någonting du känner till?
Nej, jag har inte varit där och känner inte till det.
Nej, så vi äger ju Borgvattnets prästgård sedan 4 år tillbaka. Och det här var ju en gård där präster med sina familjer bodde en dag och verkade. Det var inget konstigt egentligen, en gård byggd, eller ett hus byggd 1876 då. Men där började det hända ganska intressanta saker mot just präster. Vi hade ju Erik Lindgren då 1947. Som går ut i media och talar om att han blir knuffad ur den här gungstolen av någonting han inte kan se. Och det är biskopen Bolin under 50-talet går också ut i media och talar om att det hände märkliga saker i den här prästgården uppe i Jämtland. Och det här måste utredas. Och där pratar man om spökerier i den bemärkelsen. Så som du inte tycker kanske att du ser på det. Så, har bilden förändrats hur det var förr, om man tänker med... Ja, men tro, folktro, väsen, man pratar mycket om sånt som kanske finns just, som man pratat om långt tillbaka. Har det ändrats den
synen?
Det
känns
synen?
Ju som att det är ni som skulle vara experter på detta. Ja, men
det är ganska intressant just med att där blev det verkligen präster, och många präster sen efter gick öppet ut och berättade om de här spökerierna, eller att det hände märkliga saker helt enkelt. Men det, som sagt, du har ju inte varit där.
Nej, och jag kan inte säga att jag liksom har något historiskt perspektiv på detta. Nej.
Jag tror du tänker också lite grann. Vi har ju den här puken som finns i kyrkan där.
Ja, det finns ju också en.
Ja, som det skulle vara något, man har bundit någonting och gjort någon grej och har den fortfarande i kyrkan där.
Mm.
Jag vet inte, vad var historiken kring den?
Det var... Ja, men det var ju mer att faktiskt då kunna se till att man fick, att det gick bra för en i livet med, jag vet inte om det hade med jordbruket att göra. Och att man, nu har jag till och med glömt bort hela historiken kring det där, men den finns i kyrkans inventarielista till och med. Mm. Och är kvar i kyrkan som ett objekt som inte kanske tillhör det vanligheten.
Just precis. Att man, jag tror det är Tony tänker på, just med det kanske närheten av, inte kanske spökerierna, men just det här kanske, som du sa, väsen, andar och att det kanske var lite mer närvarande. För att backar vi tillbaka som vi sa, när man hade det här med, man hade kanske döda hemma, man kunde gå och besöka dem, de låg där, man kunde gå och säga sitt farväl, det var mer normalt. Just nu är det ju nästan som att man, en person går bort, sen får man ju som inte se någonting, man ser en kista. Och jag har inte sett den här personen på 10 år, jag har ingen aning hur det ser ut. Om det blir där att man är så nära döden på något vis, så att kanske energierna, andarna, entiteterna går runt och gör de här sakerna så starkt. Jag vet inte.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det här, men det var lite ändå intressant att där på den tiden såg i alla fall prästen och gick ut ganska öppet med det.
Mm.
Att det kanske har skett någon förändring mot hur det är idag. Det är
ändå... Alltså jag upplever inte, det är ingenting som jag känner till liksom inom kyrkan. Däremot så finns det väl samhällsförändringar kanske.
Mm.
Alltså det är väl också så att, säger jag nu kanske som en fråga till er, men har det inte blivit så att när man pratar om liksom, sådana här saker, paranormalt eller spöken, så är det liksom antingen så gillar man det eller så gillar man det inte. Antingen så tror alltså man på det eller så tror man inte på det, eller så är det en hobby eller så är det inte, är min bild.
Ja, och det är ju helt rätt, och det är ju många som tror på någonting i, om man tittar på statistiken bara, om man tror på tror på spöken och spökerier till exempel, så är det ganska, nästan var det 30-35% då som tror på att det är någonting som man kan kalla för spöken då.
Nej, men det kanske faller lite in i den här teorin också, det här med att vi alla vet om att vi dör inte när vi dör, att det är någonting annat som händer, och det är kanske där också folk blir lite som mer, men då blir jag ett spöke kanske.
Mm.
Och då lägger man på den teorin, eller jag går vidare till någonting annat. Men jag tror det faktiskt var 40%.
Ja, till och med så kanske.
Så högt var det.
Men det kan ju också vara det här som du är inne på med andlighet. Att det kanske inte, allting kanske inte har med just spökerier, utan att man ser det här, alltså det andliga, det andligheten, att man är mer spirituell.
Ja.
Det är ganska brett.
Men kanske också att vi, tänker jag, alltså, jag vet inte om vi har blivit dåliga på det, men låt mig i alla fall säga att jag tycker att vi skulle bli bättre på att prata med varandra när vi kanske tror på olika saker, oavsett om det är olika religioner eller om det är andra saker, och att prata med varandra och att lyssna på varandra utan att behöva berätta för varandra alltid att men du har fel och jag har rätt.
Precis.
Utan liksom att och om vi var bättre på det förr, det har jag ingen aning om, antagligen inte. Men vi kan i alla fall, jag kan i alla fall önska att vi skulle kunna bli bättre på det.
Mm.
Ja.
Nej, men självklart.
Något som också tänker på som är så himla intressant ändå, och varför vi gör det, för jag tänker ofta slänga mig sig med det här begreppet herregud. Och ibland till och med så säger man det, jag svär vid Gud. Alltså det här vardagsspråket som vi använder oss av.
Mm. Gör du det i ditt vardagsspråk?
Ja, faktiskt. Ja, så här, men herregud. Ja. Eller, alltså, jag tänker så här, om man sitter på ett flygplan och flygplanet är på väg att...
Du säger alla OMG.
Ja, men det kanske man säger.
Ja, jag säger Jesus.
Okay.
Ja, det säger du också.
Med cheese.
Ja.
Men jag tänker, jag gör det ibland. Jag vet att en del gör det i alla fall. Och jag tänker, när man sitter på ett plan och planet är på väg ner, säger vi, hoppas aldrig det händer. Men om det är så, så tror jag att man sitter och ber till någonting, att man önskar, då helt plötsligt så kommer tron väldigt nära.
Mm.
Så jag tror, är det så att vi är har lite, ska säga, att vi är smygkristna, förstår jag menar då? Att det finns igen, och i situationer ibland så blir det här väldigt tydligt. Då kommer man, då säger man de här orden, eller då tillber man någonting, eller att här kan, eller om någon är svårt sjuk, så sitter man och kanske gör sin första bön till och med.
Mm. Alltså jag tänker att de allra flesta människor har bett någon gång. Och det kan ju vara så, man behöver inte kalla sig förtroende för det. Man kan ju, tänker jag, och det är säkert någon som inte har gjort det, och då är det såklart också fine. Men jag menar, du kanske är liksom, nej men jag är absolut ateist, men då kan du ju inte skada. Alltså så kan man, och det är väl okej. Okay. Alltså jag gör, men på ett sätt ur ett gudstroende perspektiv, så tänker jag att Gud älskar varje människa. Och att det spelar ju ingen roll vad du kallar dig eller vad du kallar dig. Gud älskar ju dig i alla fall. och finns hos dig i alla fall. Och att när det då krisar så kanske det faktiskt känns lite grann, fast man inte skulle sätta de orden på det.
Nej.
Mm.
Det är väl bra då, tänker jag. Ja. Det är väl fint.
Ja.
Nu har du jobbat som präst och församlingschef nu då. Har du någon gång fått uppleva ett mirakel? Något som är så här, wow, det här. Eller sker det varje dag, små mirakel kanske?
Alltså, återigen så kommer man ju där. Vad menar man med detta?
Ja.
Men om man liksom pratar om varje dag små mirakel, så tänker jag absolut. Mm. Alltså det finns det ju hela tiden. Och att mirakel behöver ju så att säga inte vara oförklarliga för att vara ett mirakel. Jag menar, människor som är svårt sjuka, man får hjälp på ett sjukhus, man vet inte hur det ska gå och så går det bra. Är inte det ett mirakel?
Mm.
Alltså det tycker jag verkligen att det är. Och det spelar ingen roll om man liksom, ja men det var ju för att vi kom på att det var den här medicinen och liksom, ja men det är väl ett mirakel. Tänk att vi har medicinsk forskning. Det är, det är fantastiskt. Okay. Tänk att vi har de här kunskaperna. Mm. Och sen tänker jag alla de här liksom små vardagsmiraklerna då i att möta människor i, liksom i det egna livet, i alla de här sakerna. De finns ju hela tiden också.
Mm. Mm. Fint, jag tror det får avrunda faktiskt dagens poddavsnitt.
Ja då, alltså ja.
Ja. Stort tack Sara för att du kom hit. Jätteintressant. Ja. Vi hade kunnat suttit här i flera timmar,
ja, tror jag. Jag kommer gärna tillbaka. Ja. Man bjuder in mig igen. Ja.
Härligt. Och tack till alla ni som har lyssnat på den här podden och hoppas verkligen.
Och kollat på den.
Precis. Och hoppas verkligen att ni är med oss nästa vecka i LaxTon-podden Spökjakt på riktigt.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden Spökjakt på riktigt.